Den melodin betyder att vi har ett nytt avsnitt av Kulanta-podden. Kulanta-podden är ett projekt som möjliggörs genom Jojo Lanta Rental, och de hyr alltså ut hus och lägenheter på Kulanta. Hitta ett boende som passar just dig och din familj genom att gå in på jojolantarental.se. Idag har vi en gäst som är verksam inom den thailändska fotbollen. En svensk fotbollstränare som kommer ge oss en titt in i fotbollsvärlden.
Välkomna till Kulanta-podden. Idag har jag begivit mig några timmar norr om Bangkok till en stad som heter Uthai Thani. Och här har jag sökt upp en svensk fotbollstränare. Micke Stare, varmt välkommen till Kulanta-podden. Tack. Din bakgrundshistoria är väl att du har tränat en massa fotbollslag, bland annat SM Guld med AIK, tränat IFK Göteborg, Häcken, också varit utomlands i Grekland, USA, Norge och Kina. Och nu är du här i Thailand sedan några månader tillbaka. Hur kommer det sig att du hamnade i en liten stad i mitt i Thailand?
Det handlar ju om att jag har bestämt mig sedan långt tillbaka att jag ska ha fotbollstränaryrket som profession, och bestämde för att jag ska välja en fin uppdrag. Alltså en tillgängning helt enkelt. Nu var det sånt läge. Jag skulle till Göteborg i mars och sånt. Jobbade i Discovery Plus som hade väldigt bra jobb i TV. Med mitt DNA så är jag liksom fotbollstränare. Jag kom upp en förfrågan. Haft erbjuden på vägen. Och TV-jobbet är bra. Alltså, via min agent som har sina partnerskap i världen så fanns den förfrågan någonting jag kunde vara tränare i. Som hade internationell erfarenhet. Som har den här klubben i viss svenskoppling. Det finns en brasiliansk spel som heter Ricardo Santos som har stött Sverige. Den har förutom var svensk. Du har förutom den svenska. Jiloan Hamad som spelar i Malmö och Hammarby. Örebro. Och så finns det några stycken killar som svensk thai som har spelat på lägre nivå i Sverige, men som har svensk koppling och sådär, så att de kommer från Lundberg för Sverige. Så att frågan kom, det var ganska bra tajming i mitt liv, intressant uppdrag, klubben startade dåligt, tre raka förluster, vi kom hit och uppdraget är såklart att vända på den grejen, få poäng på kontot och hålla kvar med första ligan. Så att därför är jag här.
Ja. Och fotbollen, högsta thai-divisionen, vilken nivå håller
liga? Alltså det är alltid svårt liksom, att jämföra liga så att det är så olika förutsättningar. Att säga att den är en toppliga, då ljuger. Däremot är det så att fotbollen är ju världens största sport. Och det är ju Thailands, där är boxningen en stor grej här med thai, men det man tycker om den lagidrott så är ju, vad jag har förstått så är väl, är det väl fotbollen som nummer ett, och sen är väl volleybollen är ganska stor, så och så att dam och volleybollen
är jätteduktiga, thai-damer
och då är det liksom så att det går ju som så när jag tränar det här laget så är det en professionell fotbollslag som gör det här på heltid. Med liksom samma träningsrytm som man har alltså när man tränar på, liksom på i liksom Premier League eller om det är Allsvenskan eller i Tyskland. Funktionell träning, verksamhet. Inte en enda spelare i laget är dålig utifrån den bemärkelsen att man liksom inte kan träna fotboll, att man inte har en tillräckligt bra fysik eller att man kan göra sig, att jag kan genomföra den typ av träning som jag vill. Sen såklart att skulle vi, det är inte Premier League uppenbarligen. Jag tror att den svenska ligan är såklart totalt bättre. Men det är heller inte så liksom att vi skulle möta åka på träningsläger i Spanien och möta ett stanslag och prova med 10-0. Det tror jag inte. Det skulle inte göra. Sen är det ju liksom den här grejen här. De yttre förutsättningarna med klimatet och klart att vi spelar in på jättehög luftfuktighet, tulltals, annorlunda typ av gräs, 35 grader varmt. Vi tränar inte på månaderna som man gör hemma i Sverige, som man tränar på ställarna där det är bastant dagtid. Så det klarar det som att sen har vi ju den thailändska mentaliteten, kulturen i landet och hur människor är här och sådana saker. Så det är jättesvårt att jämföra, men det är en professionell verksamhet och intresse där på Holland är stort och framförallt i synnerhet i den här staden så spelar vi nästan alltid utanför förra veckan.
Men så att du var lite inne på, men vad är de stora skillnaderna att vara tränare här mot några av de andra länderna jag har varit i?
Nej, men det finns ju, nej men värdet är ju stor betydelse att vi kan träna på
ni måste ta
kvällar eller tidig morgon. När jag var i Grekland så på försången här så var det tunga till en morgon sen kväll. Det var ju bara som försångstiden liksom. För där startade vi försången i juli, augusti när det är som varmast liksom. Så.
Men här som huvudtränare har du hand om allting från du lägger upp träning, sköter allt sånt där, men har du mycket administrativa saker kring det?
Jag och min assistent tränar med en hollandare som heter Alexander De Klock. Som jag jobbat tidigare både i Kina och framförallt i USA och MLS. Och han och jag, vi driver ju hela liksom, fotbollsmässiga, dagliga verksamheten från planering om då har vi fysträna, det är jättestort tid när vi åker iväg på, när vi har ett möte inför träning så har vi ett möte med 15-20 pers och vi har ju gigantisk stab på så sätt. Vi har assisterande tränare som thai och målvaktstränare och vi har en brasiliansk fysträna och koordinationer runt om. Det är en stor apparat och välorganiserad. Men jag är ansvarig för det fotbollsmässiga, träningsupplägget, coachingen, laguttagning, allt vad det innebär. Så har vi en sportchef som heter Andrea som är italiensk type. Ung kille, superbra kille. Vass, smart. Han är liksom inte på plats varje dag. Över honom så finns det en ägare. Också ung kille som ägaren och sportchefen är nära relaterat till varandra sedan lång tid tillbaka. De är i runt 1-årsåldern och sen så över ägaren så är det hans pappa, Bipos, som är liksom där pengarna kommer från början.
Ja, så han är stora huvudpresidenten skulle man säga. Är det vanligt att klubbarna ägs av någon väldigt rik affärsman?
Ja, utan att jag har detaljkontroll, men
det verkar vara så.
Eller någon tog den här platsen från gästan och var han som ägarna av den där jämt bensinstationen som är det sättet med 10-10 eller något sånt där. Han är ägarna det och han är där den här klubben. Så det är ju...
Det är svårt att
tänka. Ja, så vet jag att
det är inte som svenska föreningsmodellen.
Nej, det är inte. Det är ägare. Sen så finns det säkert en inblandning av liksom, de här alltså, regeringarna och provinser och du som...
Ja, alltså... Får vara polisen, så det kan finnas sånt, alltså att något är föreningar, armén och
sånt där. Nu har jag varit ganska pass kort tid, för jag har så mycket i den strukturen, liksom, typ vårt gamla detaljerna, man har som man kommer att sätta in där. Alltså, det finns ju en språklig barriär, det med att man inte kan läsa upp det på samma sätt heller, så är det ju. Det är ju dygnfokus på sitt egna. Så det som jag läser in liksom här som är viktigt för mig, det är ju mitt lag, mina ledare, mina spelare framförallt. Ledningen, sportchef, de som ovanför ägarna. Och sen är det ju nästan motståndare som egentligen bara blir en motståndare som liksom, vilka spelare har de, hur ser de ut, hur gör vi så typiskt politiskt såklart, förbereder det liksom så. Så liksom att, sen det här dolda. Alltså den dolda kunskapen om en liga, det krävs nog den här säsongen ut för att veta mer. Och så kommer jag höra av lagen att det är att de har likvida problem där, eller utlänningarna är inte nöjda där, eller pengarna, de betalar inte lön i den klubben där. Sånt där får man ju till sig på vägen.
Ja. Men det har ju varit för kort tid för att känna till.
Det är mest av kosmetisk karaktär, mer av liksom, kallar du för när de är nyfiken än när de har en stor betydelse. mitt arbete. Liksom. Framförallt liksom, mitt arbete här. Jag tror att tennis är ett helt sätt, liksom, grundläggande saker och så. Det kan jag känna så här, att jag har aldrig tränat ett fotbollslag. Jag känner att jag har fått en större effekt kortsiktigt.
Okej, okay. Så det kom, det blev, ja, det snabbt.
Ja, alltså
det går in och rör långt.
Ja, det är ganska så här, alltså, i och med att om man säger så här, att utan att på något sätt förringa någon som har varit här tidigare. För det här är första året när klubben har gått upp i högsta divisionen. Så de har ju gått från antal divisionen till andra divisionen. Så tror jag mycket tillbaka, jag tror jag inte tillbaka till andra divisionen. Och sen så blev det uppflyttning förra året. Det här är ju första gången de spelar i högsta ligan. Och de har då haft ganska bra spelare, ser man till nivån. Och det är bra pengar där man inte tagit det. Men sen så är det klart att träningsverksamheten, så där, det är inte så att det har varit totalt amatörmässigt. Men jag tror att, liksom, att det blir en ganska stor skillnad när vi kommer in i den europeiska, liksom, träningsmetoder, liksom, eller vårt sätt att leva på. Så tror jag att det är en hel del lågt hängande frukter, som man brukar säga. Liksom, typ, att, liksom, att, okay, med de här poängen gör man bara så här, så får man en ganska stor effekt.
Ja.
Och de har vi liksom tagit, okej, vi tog det där frukten där, vi gjorde det där, jag kunde på en liten tema. Okej, vi gör träningen här inte 2,5 timmar som vi har haft tidigare, som är inte totalt verkningslöst. Vi tränar 80 minuter istället här, liksom, okej. Vi ändrar försvarsspelet istället för att vi försvarar 10 meter högre upp, så tar vi tillbaka till 10 meter. Så vi får laget mer kompakt, som gör att vi vill springa lite mindre tillsammans, typ, eller försöker ta bort det värsta saket i förberedelserna, när det gäller att vi kan inte sitta i 8 timmar i buss eller match på förmiddagen en dag efter, som inte har måste åka 2 dagar för, eller maten som jag äter 2-3 timmar före match är alldeles för mycket fett, eller det är alldeles för mycket galvårdsdat, eller alltså de här olika sakerna, så att det ser ut att vi går in på för mycket detaljer, för gör vi det så blir det fel fokus, men det är, vi har försökt plocka de mest lågt hängande.
Och det går igenom med organisationen, det är väldigt lyhörd. Och
ja, alltså, där kommer vi in, som har, där har man ju ganska hög, alltså, där har man ju hög status. Och liksom, de tar in dem nyligen, liksom, inte ens tränare som har erfarenhet från det, och det är därför jag är här. Mm. Så det finns en väldigt sådär. Sen bedömer jag ju varit i Asien förut, jag har varit i Kina. I Kina så är vi ju extremt hierarkiskt.
Ja,
så. Det är klart att det finns en stor hierarki här också, big boss, sportchef, coach. Men jag känner liksom inte samma. När ägaren kom i Kina så kunde vi få sitta och vänta i 3 timmar i ett konferensrum bakom ett stort bord i rad på flera timmar. Och ingen vågade fråga någon annan när han skulle komma. Här är inte den känslan. Så när ägaren kommer här nu, när ägaren kommer i Kina, då var det min limousin, röd matta utrullad, vakter och sådana saker. Så här ser det liksom en helt avslappnad. Här kommer ägaren 30 år in som i shorts, liksom, och t-shirt. Liksom. Sen har han tänkt på en extremt dyr kroppen på armen och liksom sådana saker. Men det finns liksom inte det här.
Så långt.
Ja, och det finns liksom ingen, det finns ingen så här, olustkänsla, eller den där hierarkin är liksom inte obehaglig, om man får kalla det så. Liksom så. Det var inte obehagligt i Kina heller, men det var mycket, mycket större. Det var mycket, 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 mycket.
Och om vi inte hade gjort så bra resultat.
Ja, det klarar jag att det var så, men det var ingen. Ja, men en betydligt större hierarki som också präglar hela landet. Medan i Thailand så är det en lättsammare, trevligare människor. Och liksom, och det är inte att döma Kina på så sätt att man ska bli bra alla tillsammans. Men det är ett vänligare klimat här i Thailand än vad det var i Kina. Fast jag hade fina år i Kina och jag tyckte det var bra där. Och det var verkligen jättegivande på alla sätt. Men det är mjukare, vänligare klimat här i Thailand. Det är klart att när vi var här så tror vi var den första matchen. Och då var det ju möte liksom med. Då kom ägaren och storägaren med, liksom, och pratade med alla och sådär. Typ. Men det slutade med att det fick en bonus ändå för att han ville visa bara sin uppmärksamhet. Liksom. Och att när man förlorar matcher så inte. Att de här människorna investerar i sina egna pengar. Alltså sina egna pengar. Sen är det klart att de gör det för att de ska få någon form av bekräftelse själva, men också att de ska ge fans någonting. Det är klart att de är inte intresserade av att lägga ut massa pengar för att vi ska förlora.
Nej. Hur är det då? Hur taktiskt skolade är då de thailändska spelarna? Typ, alltså om du var med killar som har gått på akademier från de var 7 år kanske och sånt där. Är det stor skillnad där när du försöker fota med
det? Ja, utifrån ett svenskt perspektiv så är det som på något sätt europeiskt perspektiv så är det att det finns en skillnad. Men man ska vara medveten om liksom att de spelar en del av ett land. Hur många invånare finns det i Thailand? 65-70 miljoner. Det är ett stort land. Och det är klart att de bästa spelarna i landets största sport är ju uppenbarligen selekterade duktiga spelpersoner. De har ju kommit igenom ett nålsöre de också. Så att liksom, exempelvis vår ordinarie mittback till exempel som Mike kallar för. Liksom, han har ju spelat liksom elitfotboll liksom. Ja, runt 20 år liksom. Och det är klart att det är alla på 15 år. Och det är klart att han har ju haft utländska tränare och spelare och spelat till landslag. Så att när man ser honom så är det ju vilken professionell spelare som helst. Sen så bara sätta honom och få man liksom nivå på om man kan spela till allsvenskan eller norska ligan. Men det är ju inte svårt att bedöma. Det måste man veta om man är där. Men, eller vi har
men det går snabbt att få ut i
den här det är inte så liksom att de inte förstår konceptet sen så måste man ta lite hjälp av alla pedagogiska redskap. Vi har ju en analytiker som är thai som är våran tolk, så att det är som att nu har vi förmånen att visa både på video på plan och i samtal och sådär. Jag känner inte det liksom att de min fotboll är så pass universal liksom, så att liksom att jag menar, de flesta orden är jag är helt övertygad om att...
Ja, det såg ut som att de använde lite...
Det är klart att de i grund och botten förstår. Det har vi förstått alla detaljer. Så när det är så här, liksom att... Jag brukar säga att ibland så finns det en fördel med att det finns en språklig barriär. Det är som att det blir också mindre small talk. Framförallt när det gäller staven. Det är tydligt vad man ska göra för någonting. Sen så är det så liksom att fotboll är fotboll. Och jag menar... Liksom, det är samma regler och planen är lika stor, lika många spelare och att man ska toppa bollen och mål liksom, också. Så, jag var nog mera, däremot så vet jag ju exempelvis att vi håller just kanske kortare genomgångar och tydligare. Alltså, vi vet också att vi skulle igenom vissa liksom, översättningsled som liksom, nu klarar man. Så då
kan det blåsa vara
inväxlat för långt. Det blir jävligt långt. Om vi pratar för länge på vårat, om vi pratar på engelska. Och fast vi för länge i engelska också, ska vi gå igenom thai då också. Dessutom, då blir vi inte tappar man ju level of attention. Och då är det bra.
Utanför fotbollen då? Hur fungerar det för dig här? Vad ser ut då?
Alltså, det ser så här. Alltså, jag har ju varit... Min familj på semester i Thailand otaliga gånger. Så, men då har vi ju varit liksom. Vad jag har varit som på. Vi har varit i Kepp, vi har varit på Samet, vi har varit på Koh Chang, vi har varit i Koh Lanta och, liksom, och vi har varit i Bangkok. Nu kommer vi liksom uppåt och in land liksom. Vi är inte vid havet. Och det är klart att vi är ju på en halv, tre timmar från Bangkok. Så på så sätt så är det inte så långt liksom till. Det är inte så att inte vi kan. Lotus finns ju här också. Det är både den lilla och den stora Lotus finns det här. Eller klassiska liksom. Så jag, uppenbarligen så ska man se på mig så är det inte undernärd. Liksom, så att man kan få hit det sen på behöver. Men det dagliga är ju ganska begränsat. Alltså, vi tränar ju på kvällarna 17-18 tiden sådär. Vi åker in i 3-tiden och lite möten och så kommer spelarna och så får vi genomgång och så tränar vi och så får vi därifrån och så. Så att, normalt så att vi hemma så åker man in, eller på mamma ställen var så åker man in på träningsanläggning och åker man in på morgonen och så tränar man på morgonen så det har man tränat på eftermiddagen eller man har luncher och så har man möten och så träffar man ledning och så där varje dag. Så ett vanligt jobb så är inte riktigt här utan nu åker vi in till träning så åker vi hem. Så vi kanske är liksom fysiskt aktiva med, liksom, med spel och ledare 4 timmar per dag. Och så, och sådana, så resten av våra egna förhållanden gör jag alldeles själva. Liksom. Men vi bor ju då igen. Vi bor ju då i en egen, Titani FC har byggt ett eget village. Med 15 stycken villor. Med så, ja, gate liksom. Ja. Som är helt nybyggda som ett halvt år tillbaka. Där liksom själva nivån på det boendet, det är mer än bra.
Ja.
Så det finns ingenting att klara på överhuvudtaget. Förutom att det finns inget kök till exempel. Det förväntas att man äter ute eller liksom har liksom en mikrobotrum som man ska kunna göra någonting med. Men det som är speciellt här är våran lilla by, för vi bor ju inte i Tartani, där vi sitter i nu, som är bara något som heter från staden, utan vi bor i någon debattsin som är ytterligare en min härifrån. Materiensanläggningen är också, och där är vi bara en village är. Så där stänger liksom restaurangerna 8-9. Så när vi kommer efter träning så är det ju precis att de är på väg att stänga. Så det är som att det är liksom den här hängkänslan, sitta ute, sitta vid havet, ta en kaffe, ta en öl något tillfälle eller en drink. Eller, liksom, den existerar knappt. Den existerar inte här. Utan vi åker in och käkar och så åker vi hem. Så ser vi så att vi hänger så mycket med varandra. Så att det blir ganska, vardagen blir ganska... Sen så är det ju, åker vi på bortamatcher då, ofta så åker vi dagen innan. Ibland så är det två dagar innan, det är långa resor. När vi är lediga så brukar vi ju åka till Bangkok-området eftersom att liksom ligga med någon pool där och äta på någon bättre restaurang. Liksom, ta den dagen som vi är lediga liksom så. Så det är där vi får vara liksom, sociala. I övrigt så är det väldigt begränsat. Nästan dåligt socialt, tycker jag.
Ja.
Det är inte liksom, alltså det är inte så att det är...
Vad visste du innan du kom hit?
Vi visste ju lite grann om liksom, jag hade pratat både med Santos, som då mina grannar har kontakt med. Gilla var en man, kände ju inte på det sättet, men vi hade ju kontakt och innan och sådär. Så. Jag visste ju ungefär vad som skulle hända.
Att det var inte bara gå ner och bada i havet efter den.
Men vi är inte här för att vi ska bli här för att jobba. Men det är klart att det är liksom mycket av det här som... Alltså att jag som sagt att jag har varit i Thailand på semester 10-15 gånger mer än så. Det där liksom... Den känslan är väldigt sällan att det är att vi sitter här nu och det är här väder och allt, men det är inte så att man går in på en restaurang här och beställer de där vanliga thai-rätterna som vi gör på de där ställen, eller det finns en restaurang med turister eller att det liksom, det är inte säkert att man kan få en curry eller pad thai liksom som smakar.
Som man förväntar sig att det ska vara. Och man är aldrig riktigt säker på vad man får.
Sen så är det liksom, när vi äter med lag och sådär, då är ju det, vi kommer inte, vi bor ju alltid på liksom, och bra hotell och så. Det är inte så liksom att man då är alltid säkerställt och då är alltid säkerställt. Så. Men mer liksom vardagen så är det ju relativt tråkigt om man ska säga. Eller mer tråkigt.
Ja. Din karriär som tränare, om du tänker tillbaka, du gillar att se framåt och se mot nästa mål och sådär. Men om du skulle titta tillbaka, vilka bedrifter är du mest nöjd med under din tränarkarriär?
Jag har varit heltidsanställd tränare sedan år 2000. Jag har varit över 23 år, heltid.
Fortfarande hungrande kvar.
Exakt samma känsla kring att jag lika ledsen och nej, jag är lika ont att förlora fortfarande. Lika euforisk känsla direkt när man vinner. Sen så blir det ju, alltså glädjen att vinna blir ju förbannat väldigt snabbt till lättnad. Då vet man bara, har man en vecka som är hyfsat okej. Så går ju jag igång på att man lägger en massa extra skarp när man förlorar. Nu hade en match som kommer från en match och förlorar 1-0. Total dominans. Matchen ska vinna. Av 10 gånger så vinner man 8-1 och gör en förlust och då blir det förlust för det här tillfället. Men det finns fortfarande kvar. Det har jag som latent i mig. Jag kommer aldrig tappa bort den grejen. Så. Men det är att min största bedrift är att jag har varit helt fastställd tränare i över 23 år. Jag har aldrig spelat fotboll på någon hög nivå. Att jag gick ifrån tränare för pojkar i Gröndal liksom, typ förut i Stockholm. Jag har så tränat pojkar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jag har tränat reservlag, U21, U19. Jag har tränat Division 1 norra, Superettan. Jag har varit tränare i 3 allsvenska klubbar och en klubb har varit 2 gånger i Göteborg. Jag har varit i, blev headhuntad till Grekland efter bra prestation i AIK. Jag fick ett uppdrag i Göteborg som var väldigt stort för mig att få, eftersom att jag liksom att eftersom det var så stor rivalitet i Göteborg och AIK, att de ville ha mig dit. Att det var inget helt lätt beslut att gå dit såklart, men det samtidigt som ska säga så här, alltså ett prestigefullt uppdrag och även liksom, klart en viss stolthet av att bli vald där från Kina, smaka på vad allt det innebär. Lyckte jag tillbaka till Göteborg, men då i Bäck och Häcken fick ett bra resultat där. Laget som blivit 11 när jag kom dit. Det blev 4 år efter, blev rekryterad, värvat till USA, MLS. Och MLS är ju precis liksom, alltså MLS och Asien är ju de ligorna som de först har de stora ligorna i världen. Sen har ju Holland och Belgien och sådär liksom. Då börjar det närma sig Danmark och sen någonstans. Sverige tror jag är rankad liga 28 i världen och sånt där. Och sen så MLS, det var många som vill spela och träna som vill vara i MLS. Tyvärr så är vi dåligt ifrån oss där. Laget som är typ bra. Alltid anfattat sig själv också. Hade något sabbatsår där. Jag var 1 år i Spanien och tog hand om mig själv. Och sen så var jag i Norge. Där trivdes väldigt, väldigt bra. Men det var under pandemin och det var extremt regler där. Det stället jag var i Sarpsborg som ligger precis vid svenska gränsen, Svinesund. Så då jag hade hus åt det hållet i Göteborg. Så det var ju mindre än 2 timmars pendling om man ville göra det. Och tanken var att jag skulle åka ganska mycket emellan. Det var extremt speciellt. Så att, sen när jag gick till Göteborg och ville köpte ut mig då, under kontraktstiden. Så kände det var att det var lämpligt att gå till Göteborg, en stor klubb. Och samma ledning som jag hade varit, det blev rekryterat till. Och jag min stabiliserade dem som man var ärlig, så att sen så var ville klubben, ja, han gjorde en dålig kuppspel och ja, var väl vissa saker där som jag inte helt nöjd med där, men vilket jag inte var, det var bitter kring. Och sen så liksom fick jag ett bra jobb i TV och sen så var det tidigt eller bra där och så uppenbarligen så har jag till och med erfarenhet och kunskap och CV så att det är en annan klubb från en annan del av världen ringer. Så det är jag stolt över. Alltså jag är stolt över liksom att jag har lyckats hålla mig fast liksom, i den fotbollsmässiga kontexten. Sen att jag självklart att jag är extremt stolt över att jag vann trippel med AIK. Jag vann kuppen, jag vann superkuppen, jag blev en coach of the year. Jag fick chansen att bli rekryterad till den 8:e största ligan i världen. Som Grekland var väl ute i det tillfället. Att jag fick in på Göteborg, att jag vann kuppen till Göteborg. En bra och framåtutvecklad tecken ville ha mig. Liksom att jag, alltså så liksom mer så. Sen så liksom, det är inte helt lätt. Det är många som har jobbat med fotboll på heltid. Men jag har liksom lyckats liksom med att ta mig dit. Liksom att folk vill ha mina tjänster. Och även liksom att få ett jobb för att få ett uppdrag på Skabbe. Liksom där liksom jag har en superproffsig kontext. Att de vill ha mig och prata om. Under allsens spel när man startade i april och slutade i november. Ja, då är det ju, då följer man ju idag. Då är det ju en till två matcher i veckan. Man reser fram och tillbaka och man har möten och planering. Sen så dör ju liksom fotbollen under, liksom under alltså december, januari, februari, mars månad. Och dessutom så är det så liksom att de personerna som, majoriteten av de personerna som jobbar med detta, förutom de som är ja, producenter och sportchefer för det sådana saker, de har ju oftast sidoprojekt. De jobbar med andra typer av kanske, så de är ju konsulter. De flesta av dem i alla fall. I alla fall de som är experterna. Man har någon podd där. Man håller föreläsningar där. Sådana saker. Och det kan jag också göra såklart. Men om man ska göra det så här, så, som sin profession. Så man får också driva det dit. Och hamna där så att man inte är liksom att man... Man har ju bra när man börjar med TV. Det har man absolut. Men om man ser ut det på 12 månader. Och dessutom man ser ut, så finns det trots allt... Det finns ju mer tid att göra andra saker och det är inte fulltid på det sättet, om man säger så.
Ja, och skulle du, om det hade fortsatt några år, skulle man stänga dörren till att vara fotbollstränare? Jag tror
att... kanske inte det, att man stänger dörren till att vara fotbollstränare. Jag tror att Alex får aktien för uppdrag hela tiden. Däremot så krävs det ju som sagt kalibrering av sin liv. Det vill säga, hur gör man då? Liksom, så får det som att det är, Jag har alltid varit fotbollsanställd. Det vill säga, jag gör ett uppdrag för min klubb, så får jag en arvod eller en lön för det som jag inte får vara. Det kan vara en egen företagare som man är när man börjar jobba i TV. Då är det ju liksom ett bolag som man fakturerar och sådana saker. Och då kräver det ju sitt. Liksom. Det är så att man tänker som helhet. Ska jag jobba med det här långt? Sen ser det ju... Det är ju en ganska bräcklig bransch också, det vill säga att det är långt ifrån garantier som att man att det är liksom beror på vilken väg.
Ja, nästa år är det något nytt, då har de sina profiler.
Ja,
det måste ju vara en ganska osäker bransch att de får träna också. Där man läser om att de får gå.
Jag har ju sparken med det, man får ju sparken med det också med sådana skolor som har tankat hela tiden. Men, om jag då spelar fotbolls... Om man då ser fotboll, så där, man ser då, om vi räknar upp alla länder och kan i världen, så spelar sig fotboll mer eller mindre på varenda ställe. Och i de flest majoriteten av de länderna så är fotboll och professionell.
Ja.
Och då klart att om man då ser på det här perspektivet, om man då är går bredare, så är det då sannolikhet. Sen såg vi som faktum att jag tyckte det var absolut skitkul och givande att jobba med det, och jag vill gärna göra det igen, men då måste jag också bara, jag måste få kalibrera mitt liv utifrån det. Var ska jag bo någonstans? Hur ser det ut? Okej, jagade inte liksom någon folk som skulle ge mig någon form av fast inkomst, eller jag jagade liksom, för att jag har haft föredrag för företag och som jag borde, tror att jag är så bra på att göra, och jag tycker det är väldigt roligt och jag har ett koncept för det. Men jag liksom inte ordning för att marknadsföra mig för att vara så, vilket man kan göra. Du var med som kom till mig, så var ingen
det blir bra. Just nu så satsar du på...
Jag är fortfarande fotbollstränare.
Jag har absolut aldrig tillåtit mig själv.
Jag slutar med fotbollskarriären genom att sluta igen med en märklig situation i Göteborg. Jag hade tagit ut. Jag har gjort oss lite med oss på tv året innan, som var den bästa på många år. Jag har gjort oss på tv i Allsvenskan, jag läckte Allsvenskan, vi tog under 14 år. Rådet läckte den sista, liksom, egentligen som jag gör så slutade där, att på 2015 så har jag liksom, man haft en nästan sjunde plats. Jag var i dåligt tre år förra gången, och då var det sjua första året, man kom i titel, det tre och tvåa. Liksom så. Det var liksom, nu ser man en 12 år och man har varit med och dansat sin kval.
Ja, det var väl lite utan tidpunkt kanske också, precis i allsvenskan.
Det
var många som
hade börjat bli exakt. Men jag hade aldrig tillåtit mig själv att sluta min allsvenska karriär. Eller min fotbollskarriär aldrig.
Nu heter podden Kolanta-podden. Du sa i hastigheten, du har varit på Kolanta någon gång, men det var ett tag sedan.
Ja, exakt.
Har du några intryck av ön?
Nej, men jag, eftersom vi hade varit innan, så hade vi varit i Phuket och Bangkok någon gång. Och jag kände att det var pratar om 10-15 år.
Jag tror att vi var värd vilken det var. 07 kanske, ja. Något sånt där. Och då upplevde jag att det fanns en, att det fanns ett större lugn än där var det var de andra ställena. Stränderna såg annorlunda ut, det var min känsla då i alla fall. Det var lite annorlunda mat, kom ihåg att det var. Så där, liksom, från när det fanns det, att det fanns ett lugn. Sådär liksom. Så det kan ju... Det är en viss kontrast till karta och Patong och myllret i Bangkok. Men alltså det är just det som är bättre tid. Skulle jag kunna tänka mig till att åka igen. Thailand är vi, liksom, jag och min familj, vi är alltid i Thailand. Så det är något som är absolut. Både om inte bonus i alla fall spenderar längre semester.
Vi har flera lyssnare som jag vet har ett stort AIK-hjärta och om du skulle få, om du skulle plocka ut ett All-Star-lag från de du har tränat under alla år, vilka tre spelare skulle direkt skriva ner?
Oj, jag måste spela ut det mer än jag tre, men alltså, jag skulle jag liksom, det är snart jag. Om vi börjar med att skriva en klarkerhetssösen så var Ivan Obro helt fantastisk spelare, både som lagspelare och
det var en argentinsk spelare som var i AIK i försäsongen.
Ja, precis. Han var med och inne med det. Var det han sitter låg efter det där. Det hade vunnit. Hårt arbetande forward. Hade varit redan i Italien. Nu fick han vägat utomlands. Han kom till Sverige. De var stenhårt. Var ju en spelare som var lite för bra för den här svenskan egentligen. Men han inte hade lyckats utomlands. Utanför Argentina. Och han var lite för gammal för att det var ju ett tyst intresse och sådär också för efter staden och tillbaka till Argentina, men han var lite för gammal.
Ja, han var nästan 30 år när han kom till AIK.
Ja, precis så.
Min lekman, han var ju sån där som höjde dem runt omkring sig. Han skulle hålla bollen lite extra eller någon år.
Han måste jag säga.
Det var en sån kille, nu spelade han forward, men man kunde egentligen säga att han var som
helst. Ja, han hade en magnetisk känsla att barnen alltid kom till hans huvud. Och liksom så här, de som jobbade i detalj med de passivationerna, de assistenterna, sa att han var en extra ordinär egenskap att barnen kommer till honom. Sen var han alltid tillgänglig. Jag tror att han spelade 07, 08, 09. 10 år, eller i alla fall 8, 9, 10, eller 8, inte 10, men 7, 8, 9 tror jag var något sånt där, så var. Eller om man kom halva
säsongen, halva
Valdemarin och han var så halva 07 kan jag tänka mig att han kom, och ändå 08, men i alla fall han kom in lite säsongen. Ja, alltså han var alltid tillgänglig. Alltså han, alltså många fotbollsspelare är duktiga med sån här, framförallt som kanske spelar med sådana som han kommer och vänder honom och är lika för bra, så kanske de har haft någon form av skadehistorik. Alltså han körde jämt. Alltså han var ju alltid på plan, han körde allt, alltså det fanns som han var normal. Det var allting var normalt för honom. Han missade utbytt en match på sista 7 minuterna när han spräckte ögonbryn som läkarna inte fick ihop. Det var på den nivån liksom. Han kör igen, så det är alltså, han måste jag säga. Sen så har jag en speciell relation till Martin Mutumba. Hade honom som porrklubbspelare i AIK. När jag tränade AIKs 16-årslag, så när jag tränade AIKs 83 som var 16-årslaget, så lyfte jag upp honom i 16-årslaget, och han var ju bara, han var ju då tvåringen. Eller om jag till och med tyckte att jag tränade upp tvåren när han var med. Så han var ju 2-3 år som upplevde två. Det var ju inte bara för att han var överlägsen med sina jämnåriga, utan också för att någonstans att forma honom. Jag kommer ihåg en grej som vi hade ett pojkslandsmatch som hade blivit vilka. Då var det ju, det var en av de få gånger som var tvungen att resa lite grann. Det var ju mest Stockholmsmatch och kanske Västerås och sådana där typ Uppsala och så. Då var vi tvungen att flyga faktiskt till Flö, till Nysbo.
Och liksom, jag kommer ihåg liksom att när han hade berättat för sin mamma så trodde hon att han dör. Det finns en stor så här typ. Men så var det ju, han hade en jobbiga år som han löpt benet på och det var lite fel där. Han åkte till Finland och han blev offer till Alag tidigt men lyckades inte med det. Jag tog tillbaka honom till Väsby för jag kände att jag var på Sparmarklubb i Väsby. Jag har ju alltid varit på Bacon där och tog med honom till Alag. Nej, där är det nästan inte halvrör när jag pratade med honom. Han betyder mycket. Och sen så, alltså det är så många spelare, men sen tyckte jag att Nils-Erik Johansson var helt fantastisk för AIK. Alltså spelare som där, man förstår inte hur bra en sån spelare är eftersom man har haft honom själv. Alltså om man spelar, om man blir rekryterad i Bayern München och du har ju inte spelat i Premier League. Så nej, extremt.
Och är det bland en sån som också, om du... Ivan Åbola var en sån som gjorde sitt bästa. Ja, han är en sån där som höjer alla och säger till att ingen kan vara för dålig för dem. Och säger han till
exakt. Alla. Men det är också en skicklighet på sådana saker som kanske inte så här superspektakulära. Alltså man måste nog känna nu är den allmänna fotbollspubliken är så pass kunnig idag. Inte så kunnig än du går tillbaka på nu ser man det bra fotbollsstämning med utbildning av karaktärer fotbollsstämningar, de situationer som man tar på den här svinbra sen är det ju liksom för mig så har jag ju så mycket mer än det där året som jag har spelat sen när AIK var nästan guld det var ju som alla junior åren innan jag tränade alltså AIK 16-åringar året sen AIK junior var nästan guld var AIK junior och hand om det här projektet tillsammans med Björn Östlund i Väsby som har en Sparmarklubb. Det var väldigt många väldigt bra man har fått på spelet och tungspelare och väldigt många bra spelare som är också som heller inte bara blev bra spelare i allmänhetsklubben utan också blev spelare i andra elitklubbar i allmänhetsklubbar klubbar och superklubbar. Jag menar, Magnus Eriksson brekade ju aldrig jag är på A-lag med han uppenbarligen, men jag har ju haft en fantastisk fin karriär och spelade Malmö, Djurgården, Gömby, Kina, USA. Så var han med mig i USA och även i Belgien. Han har ju haft en superkarriär och flera andra spelare också. Och jag menar som ledare, jag menar Hammarbys chefscout i laget Hjälberg tog över ju Väsby efter mig när jag blev chef med AIK. Han är chefscout och sportchef, ny sportchef nu i Hammarby. Thomas Lagerlöf tog över Väsby tillsammans med Mikael Hjelmberg, chefscen i Djurgården. Så Väsby, Jens Andersson, var sportchef under perioden i Väsby. Och han har varit landslagschef, han har varit landslagschef och nu blir han i Makon. Vi har Björn Westrand som var med i Väsby och AIK som uppenbarligen var tränare i AIK, juniortränare i varit i Väsby, sportchef och scoutchef, han har varit VD i AIK, nu är sportchef i Jotunse. Så
de plantskolan.
Vi har ju ett gäng med och Lika Norling, jag var också tränat Väsby, tränat AIK juniorer. Jag har Väsby, de var inte samma chef och de tror man inte att det stannade på det sättet. Andreas Alm, var ju tanken att Andreas Alm skulle ta över Väsby när jag blev chefstränare i AIK. Och Björn, tanken var från början var att Björn skulle vara assisterande tränare med mig i AIK. Men så blev det så att Ola Andersson inte blev kvar. Då blev det tjänstestud där och han var tvungen att avgå. Och då blev det så att då blev Alm med mig i AIK och Kustvärd. Björn blev tillförordnad sportchef och sen hade en sportchef istället. Så liksom hade, det är ju en gäng där som blev också selekterad av Leif Karlsson som var att den nu chefade ett storstadslag för en lång period. Sen kan vi säga så här, och sen har vi ju en ny generation också med Patrik Gildefalk och Bartos Cicela och Peter Wemberg som har varit teknisk direktör i Tyskland. Det
direktör i AIK och jobbat i landslagsverksamheten och sådär. Det är ju ett gäng där som har haft ganska bra jobb i svensk och även utanför Sverige som kommer från AIKs skola.
Ja, ja. Och du känner, du har varit en stor del av det, jag känner med så många år i AIK. Att,
jag tror att vi gjorde ett gediget jobb under många år som jag tror att AIK kapitaliserade på rent det gjorde man ju misstag också såklart. Men jag tror att vi gjorde tidigt arbete som där Leif Karlsson stod ut vägen, men sen var det ju avgörande fler som var där varenda dag, varenda sekund och Skytteholm och Kallberg och på Skyttan och drev det liksom så. Alltså bokstavligen på planen i Kremsöverål. Det känner jag en stor stolthet över. Och det har jag haft en gigantisk fördel om. Jag kan säga att man är helt ärlig. När jag kom till Göteborg så måste jag säga att man liksom inte vill leka. Göteborg har ju en betydligt större framgång. Och jag har ju inte sitt färre SM-guld än vad Göteborg har. Och nu är jag för kupptitlar och hela den grejen. Jag har haft många fler landslagsspelare. Då kände jag att själva verksamheten som helhet så var ju AIK betydligt längre fram än vad Göteborg var när jag kom. Det var inte mycket jämfört.
Du märkte skillnad.
Stor skillnad. Men stannat. Eller också annorlunda. Men jag kan inte säga det som att det var dåligt i Göteborg. Det var ju vårt framsteg och så. Men det var inte annorlunda. Jag kände att AIK var modernare. Sen så behöver inte vi alltid vara sådär. Bättre än har kommit där längre fram. Det tror jag liksom att det var någon period där jag kanske inte hade börjat jobba med. Och då menar inte jag egentligen det rena bara det rent sportsliga. Utan då menar jag också typ faciliteten och byggnaden för en fin tjänst. Det liksom var fantastiskt. Min kamratgård är ju fantastiskt. Men liksom andra saker runt omkring där liksom där jag tror att de har. När jag lämnade i Göteborg första gången 2015 eller till 2015 eller 2014, då var liksom ekonomiskt och allt det här typ så, det var fortfarande blåvitt liksom topp 4 landen så. Sen dess liksom, så var det liksom Norge, så okej om det var Malmö tror jag var före, men inte så mycket före, men Malmö, AIK ja, var väl mer eller mindre före. Januari, Djurgården, Hammarby, Älvsborg, Häcken, Norrköping. De klubbarna har ju tagit. Då ser man till liksom en tabell. Här kanske det är lite svårare med någonstans där. 6-7. Sen så varumärken, publiken och allt det där. Så tror jag ju Göteborg i Göteborg. Det är en jävla stor. Bra klubb och sånt, så att jag har ju inget in och jag har ju varit med i 6 verksamhetsår i var där hela 12, hela 13, hela 14. Sen var ju det kom in 2020, jag var där hela 2021 och sen startade upp 2022, så det är ju, jag var startade upp för att vara delat i 6 år, det är en ganska stor tid, så jag har varit bra där. Det är ju för mina funderingar, alltså, det kan man ju alltid vara. Kortsiktigt frustrerad eller förbannad eller
nu är det bakom. Vi behöver nog avsluta, nu ska vi vidare och förbereda för en väldigt viktig match ikväll. Jag har sett att tabellen är otroligt jämn. Vinner ni så går ni om flera lag.
Ja, men det är ju jämn, det är en extremt jämn liga. Så att vi startade ju med 0. Så det var ju absolut 0-0 när vi kom in. Och nu har vi 13 poäng. Så att det är 3-4 lag som är bättre än de andra. Och vi är inte en av dem. Och så ser vi ju resten här jämnt. Man kan vinna mer än varenda match. Man kan också förlora varenda match. Det gäller för att ta vara på marginalerna. Så att vi har inte råd att springa upp och förlora en massa match. Det var framförallt inte det. Sen är det så att vi har ju ibland en match här en vecka sedan som inte var värd. Utan vi snarare en seger.
Vi behöver vinna såna matcher. Idag är en match. Jag är totalt inte sittig. De har alltid varit en väldigt bra spelare. En gant som är en liten snabbhet som är tydlig. Det är riktigt bra spelare som är en färgad spelare. Så han det får behålla i hatten. Så får vi se. Men det hade varit mysigt med 3 poäng.
Ja, jag hoppas på det. Jag brukar alltid ställa frågan till alla mina om de har något tips för vad man ska göra på Kolanta. Men det blir inte svårt för dig. Så du får ju svara på tippa vilka som vinner allsvenskan nästa år. Malmö, det var enkelt. Då får jag också säga vilka som vinner EM-guld. För det är väl ett EM-skuldspel på sommaren.
Ja, vilka som lägger för England på England.
Jag tror det. Det var ju fotbollskamming.
Ja, men någonstans, de vinner ju aldrig. Men det hade ju varit... Jag är inte på andra lag, jag har ingen favoritlag, jag ligger inte sömnlös om Sverige förlora mot Kazakstan.
Jag får tacka dig så jättemycket för att vi
tackade att ni kom.
Ja, det var alltså Micke Stare, numera tränare i den thailändska klubben Uthai Thani FC. Och den viktiga matchen han pratade om var jag och tittade på. Den slutade 0-0, en poäng till hemmalaget Uthai Thani. En händelserik match där bortalaget fick ett par boll bortdömda för offside. Och Uthai Thani blev tilldömda en straff i andra halvlek, men den bedömdes bort efter en VAR-check. Så de har alltså VAR i thailändska ligan. Något som fortfarande inte har kommit i allsvenskan. Så kan man prata om vilken liga som är modernast. Det får ni avgöra själva. Ja, jag får också tacka Camilla Nordlund på Discovery som hjälpte mig att få kontakt med Micke Stare. Och sedan så vill jag tacka en sponsor som vi har som heter Svenska Mäklarhuset Kolanta som har kontor på Long Beach om ni är intresserade av att köpa lägenhet eller hus på Kolanta så åker ni till SMH Long Beach. De har en hemsida som heter smh.se/utland. Och det här avsnittet handlar ju som sagt mycket om fotboll. Och för er som är fotbollsintresserade så finns det ett nytt poolspel i Sverige. Ett internationellt poolspel och det kan ni hitta om ni går in på en sida som heter spelkontot.se. Där kan ni lära er om tips och betting och annat. Och ni kan även spela andelsspel på internationellt poolbetting. Spelkontot.se. Och med detta tackar jag för mig denna gång och hoppas att vi hörs snart med en ny spännande gäst i Kolanta-podden.